och välkomna till avsnitt 279 av podcasten. En präst
279, ja, jajamensan. Här rullar det på som
tåget. Nu är vi här igen, Kjell.
Nu så är vi här igen. Jajamensan. Ja, nu börjar det stå lite snurr runt i hjärnan här. Men...
Ja. Jo, men det är ju full rulle. Så
det är full rulle. Så att det är... Rullen är full. Absolut.
Det är svårt att veta vad som är vad.
Jag säger som en gammal kyrkoherde sa, jag är här faktiskt nykter.
Ja, det tycker jag är bra om kyrkoherden är. Nej, han är i tjänst. Eller
ja, just det.
Han är på fritiden, det har vi inte med att göra. Hur är du, Kjell?
Ja.
För jag tycker att vi kan... Vi är ju trans...
jag tycker jag kan kalla dig för det.
För jag tycker att vi ska vara transparenta. Vi håller på, vi har ju bunkrat lite.
Vi har
och det är för att vi har så fullt. Alltså,
ja,
tyvärr.
Ja, rullen är full som sagt.
Rullen är på riktigt full och vi vill att det här ska vara glädje. Det har ju varit liksom podden har från dag ett. När jag kom till dig, vi började prata väl upp de här 10 ämnena. Ja, och så här, det finns ingen kyrkpodd, det gjorde inte det på den tiden. Nu finns det flera. Men i alla fall, från dag ett så har det nästan alltid varit glädje.
Ja,
så.
Verkligen.
Och nu har vi hamnat i ett läge...
tillfälle att faktiskt sitta ner och prata.
Prata, precis.
Saker.
Och massa år så var det samma tid, måndagar klockan ett.
Som vi spelade in
jämnt så. Och så. Men det funkar inte längre. Och det är ditt fel nu att du också blivit chef.
Ja.
Det går inte. Nej, men det är så. Och vi har fullt upp.
Ja.
Och vill ändå att det ska vara glädje. Så vi har tänkt att vi... Ja, men vi ses och så spelar vi in några stycken sådär, så att vi
just
har
det, så
och
vi har, så man inte behöver pressa in nej, mellan för, två möten
nej,
eller något sånt.
För det har vi gjort ibland och det är viktigt att det blir bra på andra sidan, men det är viktigt för mig, det är viktigt för dig att det är roligt.
Ja,
att
verkligen.
Så att man inte stressar, utan det ska vi kan sitta ner, prata om det som kommer till oss och så.
Och det, ja, precis. Det ska vara en höjdpunkt i veckan liksom,
absolut,
som ska vara
absolut.
Kul och det blir det ju inte om man måste stressa in det liksom så.
Nej.
Så därför är det så.
Och det kommer då när det blir så då avspeglas ju det. Jag lyssnar ju ibland på podden och jag hör ju ibland när ja just det då satt vi där emellan då det är inte samma precis, glädje precis. I rösten utan vi är lite så där att vi märker ett tvång och det ska det inte vara.
Det ska verkligen inte vara.
Av hjärtats lust och glädje.
Hjärtats lust och glädje.
Ja.
Det är underrubriken.
Mm.
En präst och mammet av hjärtats lust och glädje.
Två farbröder.
Vad tycker du om det här med hjärtats lust?
Ja, det var länge sedan jag kände glädje.
Ja, jag har någon lust. Det har jag inte känt på 50 år. Ja, ja men...
vi har hörde, jag mötte två tanter. Mm-hmm. Det får man bara säga när de är gamla.
Ja,
riktigt.
Mm. Ja.
Och jag möter så många så det är inte så utlämnande i alla fall i kyrkan så. Och en jag vet, det kanske skiljer några år på dem visserligen, så att en är kanske något äldre än den andra då, så. Men de är så i kyrkan lika mycket så.
Ja.
Men de är så helt olika i sin inställning till allting. Vi pratar om lite olika saker, vi pratar om hur man känner nu liksom, hur har varit under pandemin så där, och jag har varit ensam suttit och den andra ja men jag har fått varit ute och cyklat liksom, och gjort saker och sådär och den ena alltid när möten så ser bara möjligheter i allting och alltså, så är det ju med alla människor men det blir, jag vet inte, ni har de två tanterna bredvid för de hamnar ofta bredvid varandra så blir det så tydligt att en gör livet fortfarande av hjärtats lust och den andra ska jag inte säga, men
ja,
kanske haft sin bästa tid. Liksom.
Ja, just
det börjar bli krämpligt.
Jag har också gjort liknande liksom, så jämförelser. Och då brukar jag jämföra med min mamma.
Mm.
Hon är född 1938.
Mm.
Så hon är 83. Och så har jag haft i alla fall en dam i kyrkan som är född nästan samma år.
Mm.
Och där kan jag ibland tänka, är det möjligt att de är födda så nära varandra?
Ja, just det.
Därför att den här damen då i kyrkan visar livsglädje trots att det har hänt massa elände. För den visar livsglädje, är med, aktiv, engagerad, glad, positiv och så på många vis. En person som jag verkligen uppskattar.
Ja.
Och sen är det min mamma som inte riktigt befinner sig i den skalan. Utan tvärtom, där är det bara... Jag ringer henne en gång i veckan och ska fråga, vill du att jag ska komma och handla åt dig?
Mm.
Och vi sitter en och en halv timme för att prata. Och på den en och en halv timme så har inte sagts ett enda positivt ord, det kan jag garantera. Nej. Utan det är bara fel på allting, det är fel på hur sällan reklamen kommer, och när reklamen kommer så är den inte bra. Och när tidningen, så, nu fick jag inte tidningen heller, och min veckotidning som skulle komma idag, den kommer ju inte idag, den kommer kanske imorgon, och då ska det så dags som den kommer nu. Så. Mm. Och tvättstugan, där var det en kärring som bytte. Alltså det, och det, så det är verkligen, de är så otroligt olika som personer. Men å andra sidan, det är ju andra personer, alltså jag menar yngre personer har också olika inställningar till saker och ting såklart.
Men när vi når den åldern, jag tror inte att jag gör det, jag tror den här kroppen kommer stänga av innan faktiskt.
Ja, okay,
jag satt med två här och så pratade vi om vår äldsta volontär som kommer, 95.
Okej.
Okay. Stolt pigg herre liksom.
Aha,
så här. Och så satt jag med två stycken så här, men det, någon sa så här, tänk om man är så där pigg när man är så gammal. Så, men ingen av oss det blir det. Så. Vi har levt livet på fel sätt. Så det behöver vi inte vara oroliga för, att vi ska bli så gamla. Nej, men du tror inte du att både du och jag är ju kanske då... tyvärr så tror jag att vi hamnar mer i det där andra facket när vi blir gamla.
Gnällfacket?
Ja, jag känner tendenser hos oss båda. Så jag tror att... Men jag önskar verkligen, för jag blir verkligen genuin... Alltså jag blir glad när jag träffar alla som är glada och positiva. Men just de här... De är så pass gamla. Och de är så fulla av Jesu liv i sig. Och liksom alltid positivt. Och jag vet ju att det är massa skit runt om. Det är såklart. Och de är äldre, de förkrämpor, vänner dör, allt sådär. Och ändå är det så här, men det är bara go liksom. Inte go i en snabb tempo längre. Men i sitt möte med världen varje dag. Jag beundrar det. Jag blir väldigt glad när man möter det. Jag har en liten tante luring som är... Och måste ju närma sig 90. Någonstans ett par år innan. Och hon ringer mig ibland och säger, men nu orkar jag ju inte göra någonting längre. Men jag vill ju vara med och be. Vad vill nu distriktschefen att vi ska be för? Så har hon ett litet gäng av tanteluringar runt sig då. Som hon då leder. Så ringer hon runt och sådär. Men nu ska vi be för det här och det här. Liksom.
Det är fantastiskt. Ja. Verkligen.
För man vill vara med. Man vill vara med. Och då har de inte, då kan vi vara med på det här sättet. Vi är starka bedjare. Och det är det de gör liksom.
Ja, visst,
och då bär de på det sättet. Jag tycker det är fantastiskt.
Jag tänker på, egentligen vill jag ju se på mig själv som en ganska positiv person och glad sådär. Och det är jag ju delvis. Men jag kan ju också se utifrån att det är ju inte så att jag blivit gladare med åren. Så kan man säga. Fast även om jag alltid har varit en gammal själ, som du sa vid något tillfälle, så är det fortfarande så att det var ju lättsammare. Man var ju lättsammare för 10 år sedan. Eller jag var ju lättsammare för 10 år sedan så, än vad jag är nu. Och det är klart att en annan kroppslig krämpa finns ju, men det är ju egentligen inte där det sitter på något sätt, utan jag vet inte, det är någon sorts, alltså jag tror också tyvärr
ja, men jag hoppas ju att vi har fel handla.
Jag har alltid tänkt, för jag jobbade i hemtjänsten i många år, jag tänkte att om jag får hemtjänst tänkte jag, då ska jag vara som de här positiva, de som man var glad åt att gå till, liksom. Ja, vill du ha en chokladkaka när det går, alltså och allt möjligt, så vad roligt att se dig, istället för att nu kommer du 3 minuter till inte, och så jag vill ju vara som de glada som man tycker om liksom. Och det var jag länge övertygad om att jag skulle vara, men nu undrar jag vet inte. Nej. Utan blir det så när de kommer och jag säger till, jaha, är det dags nu igen? Det här vill jag inte ha. Nej, det där tycker jag inte om. Det vet jag att jag inte tycker om potatis. Alltså, det är så...
Det är jätteroliga gubbar. Det är så roligt.
Att jag sitter där liksom och låter på det där viset. Jag är rädd för det. Jag hoppas att jag inte... Och framförallt så hoppas jag att om jag lever och har hälsan till jag blir gammal och mina döttrar fortfarande har kontakt med mig, att jag inte... dödar deras själar när de kontaktar mig, utan att jag...
När de ringer dig och pratar i 90 minuter...
Då vill jag inte att de ska sen lägga på och säga, pappa är så jobbig, han bara pratar om reklamen och eländet som finns och så här. Utan att jag, var kul, att pappa är så positiv. Det skulle man ju vilja att de sa. Eller åtminstone att jag var snäll mot dem liksom. Så att,
men det är ju också lite så här, man blir också färgad av det man står i. Vi har väldigt mycket just nu. Vi ska absolut inte gnälla återigen på att det är valfritt att vara chef.
Det är ingenting man... Valfritt.
Ja, det är absolut valfritt.
Jag har eftersträvat det i flera år, så att det ska jag inte klaga på. Men det är ju ett ansvar såklart.
Exakt.
Så är det ju.
Och vet ni, ryggar som gör ont. Så att det är liksom så, man får ju också ta ett steg. Det är det man kan bli så trött... Nu får jag prata för mig. Jag kan bli så trött på mig själv att jag inte kan ta ett steg åt sidan. Men du har ju allt. Så ja. Du har allt, visst du har lite ont i ryggen och jobbar lite för mycket.
Ja.
Men du kan ta hand om den här ryggen bättre och du kan strukturera ditt jobb bättre, så kommer det bli bättre.
Just.
Så,
ja.
Det ligger hos mig själv. Så jag önskar ibland att jag var bättre på att ta ett steg. Och det är också, det här låter ju hemskt, men det finns någonting här. Att det är ju också, man blir ju reality check, man får ju en verklighetskontroll ganska ofta i kyrkan, för du möter så många som är alltid åt helvete.
Ja, ja,
och de
ja,
står ja, ändå upp. Man ja, förstår ja, inte. Visst. Hur kan du stå på två ben och andas och med ja, allt som ja. Händer? Och då blir man ju ändå också så här. Alltså jag blir drabbad av min egen narcissism då. Så här, men vänta nu, du har ju allt. Sluta nu. Så, sluta ligga där på kvällen och ångest över den där grejen. Så, sluta nu. Så. Men jag blir arg på mig själv. Sluta.
Absolut. Ja, visst.
Men det glädje. Låt oss välja glädje.
Vi ska välja glädje. Det är så.
För så är det ju. När du och jag är på läger och vi sitter och har ett kul samtal och skrattar. Då ser man ju såhär, men gud vad roligt det kommer bli när man är gammal. Alltså då
kommer man positiv. Om någon då kommer och ser oss, då tycker de att de här är ju trevliga och glada. Liksom.
Precis.
Så är det. Nej, när man, ja, absolut. Eller man befinner sig i rätt sammanhang så att det här är kul, det här är då har man livsglädje liksom. Så är det ju. Och självklart. Det är inte hopplöst.
Nej, det är inte. På noten av bön så har det, jag ska inte ta åt mig någon credit av det här, för det är absolut inte jag som har kommit på det, utan det pågår nu 40 dagars bön för då kyrkan där jag jobbar, Kumbi kyrka och Sollentuna församling. Så det är alltså en av våra yngre som började lägga ut på Facebook, och så är ett schema då, alltså datum och vad som ska bes för. Så var det en kul text här: be en minut eller en timme på bussen, på jobbet, där och så. Och så är det jättemånga som har hakat på. Och sen har den skrivits ut, sen sitter i kyrkan, så kan man ta sig ett blad för den som inte har Facebook och följer den vägen då, så att säga, så man kan vara med. Och då var det första dagen då, när det här började, så var det då bön för nuvarande kyrkoherden, för då var han kvar i sin tjänst. Och sen dagen efter var det bön för den tillträdande kyrkoherden, och sen efter den dagen var det för distriktschefen, och sen kommer en dag när det är för pedagoger, en dag för präster. Så alla vår verksamhet är så. Fin grej.
Ja, det är spännande ju. Och fint så.
Ja.
Och på något vis kan jag känna, som jag har sagt förut, att jag för min egen del är en ganska dålig liksom bedjare om jag inte organiserar min bön. Liksom. Jag ritualiserar varje morgon och varje kväll. Ja, men då är det liksom dags. När jag kommer till jobbet, går in i andagsrummet eller kyrkan tidigare, och så ber jag tacka för det som jag har, och sen på kvällen så tack för det jag fick idag och sådär. Så att, och då när jag är organiserad bön, det är inte...
Ja, men det har man ju lära också, de här gamla bönetanterna. De kan ju det där på ett sätt jag blir imponerad av dem. Sen kommer det tre dagar där det är först en dag för huvudgudstjänsten på söndag, för lovsångsgudstjänsten dagen efter och för veckomen. Det är allting. Dop och vixlar och alla som bor. Och sen sista dagen, hela församlingen.
Ja.
Ja. Jag tycker bara
fint.
Jättefint.
Verkligen.
Tack ni som kommer på alla de här roliga idéerna. Det är jättebra. Hörru du, jag ser en rubrik där. Ska vi kasta oss på den?
Ja, precis. Jag har egentligen två grejer som jag tänkte att vi skulle ägna oss åt en stund. Jag har valt ut några artiklar, men det här är den kortaste artikeln. Det här är en grej som inte... den är smaskig, den gör mig ju inte glad.
Nej, topptunnel rasande.
Ja. En präst i södra Sverige misstänks ha fört över 250 000 kronor från pastoratets konto till sitt eget. En anställd upptäckte hösten 2019 att till synes oförklarliga överföringar hade gjorts från kyrkan till prästen. Revisorerna borde ha sett något men slog inte larm, berättar kyrkorådets ordförande för lokaltidningen. Efter ett möte med domkapitlet polisanmäldes prästen för grov förskingring, grov trolöshet mot huvudman. En utredning som nu är klar och ligger på åklagarens bord. Under polisutredningen har prästen inte varit i tjänst, och det är hela nyheten så att säga.
För 20 år sedan, så det är alltså superpreskriberat nu, så hade jag kompisar som jobbade på på en ICA-butik. Mm. En ganska stor, ingen sån Maxi, jag vet inte om de fanns då, men en större, det gjorde de säkert, men en större ICA. Och där satte de i system att man kunde, om man jobbade på returen, så kunde man dra en back genom maskinen.
Aha.
Samma back, så fick du ut ett pantkvitto. Mm. Mm. Och så började det. Så. Tänkte hej, och så provar jag att lämna in. Det kanske var två backar. Oh, jag vet inte vad det är, 80 kronor, 50 kronor, jag vet inte. Ja. Men det eskalerar ju ganska snabbt.
Ja.
Så att det var liksom en organisation kring de här pantkvittorna. Mm. Så att det var kanske på 1500, och så fick då någon annan, någon vän, mm-hmm, hämta ut där. Ja, ja, mormor har gått bort och vi hittade en massa, du vet, man drog en sån. Ja. Mm. Och så delades det här upp då mellan. Mm. Ja. Sen kom på komst, sen åkte de ju dit, så det fick ju sluta hela bunten som man gjort där. Varför säger jag det? Jag undrar så här, har det varit samma sak här? Att den här prästen, för grejen är att det är en kvarts miljon, det är mycket pengar.
Det är mycket pengar. Mm.
Mm. Fast det är också inga pengar om du tänker att du skulle liksom dra med dem.
Nej, man kan ju inte sluta jobba.
Nej, ingenting kan du göra för en kvarts.
Hawaii, nej.
Utan du kan köpa en ballbil. Absolut.
Just det.
Men det är där det tar stopp. Det är för lite pengar för att du liksom, utan man misstänker ju att det har gjorts mindre transaktioner.
Ja, precis.
Och det kan ju, det här kan vara ett väldigt organiserat och väl genomtänkt, men man kan ju tänka att det är på sånt sätt. Första gången kan det vara ett misstag. Eller gjorde så. Och sen bara, men det här funkade ju. Och sen blir det ett system. Och sen är plötsligt var uppe en kvarts miljon. Nu, vi vet ju ingenting om
Nej,
det.
Vi ska, inget.
Det är oavsett idiotiskt.
Ja,
och
självklart.
Det blir ju sparken och så vidare. Och fel på alla sätt. Men jag tänker att det är så lätt hänt att, ja men oj, det där gick ju.
Ja, just det. Kan vi göra en gång till?
Jag tänker så här, det är mycket mindre, men hur mycket har inte folk snott från sina arbetsplatser?
Precis, absolut. Jag tänkte också på det.
Mm. Man tar hem paket kaffe.
Ja.
Och sen har man tagit hem ett paket kaffe en gång i veckan för att det har funnits.
Ja.
Ingen aning.
Ja,
och sen har det varit 5000 paket kaffe som har gått. Liksom.
Alltså min bror
eller
jag brukar
kontorsmaterial eller vad. Ja.
Exakt. Mm. Det var en... vi tar rätt ordning. Min bror och jag brukar skoja lite grann om vår pappa som jobbade på ett lager, försvarsmaktens lager, i många år. Och han hade ju då sån här, någon sorts väska som hade sin matlåda i då. Så kommer, och han gick dit med matlådan och så gick han hem med något annat som han hade i den där väskan. Och det var inte en gång liksom, utan han hade väl halva lagret hade han nog tömt där under sina år. Ja. Det var ju små saker. Det var ingenting som var, alltså, och ingen märkte ju något.
Nej, för det var inget värde på något.
Det var inget värde på någonting. Han hade varit pennor, det var tejp, det var, han har också, i och med att det var försvarsmakten, så kom han också hem med konserver, som såna här krigskonserver som var sparade, och så lite chokladkakor också, såna här krigsgrejer. Och det här är också för första superpreskriberat för många år sedan, för andra pappa död sedan 20 år tillbaka. Så det här är inte heller någon som ni behöver ringa polisen för eller så. Men så var det ju. Mm. Och vi skrattade lite åt det nu, att han gick där liksom. Och så frågade de honom, eller de hade tagit upp någon gång, så att det är fel att ta med sig saker från jobbet och så här. Och han har sagt att jag måste erkänna, jag har faktiskt tagit med mig ett par pennor hem en gång, så här, sa han där. Och det var liksom, och han, till skillnad från mig, så ljög han ganska friskt. Alltså, det var inte så
det låg honom närmare
det låg honom närmare än vad det gör mig. Och han tyckte nog att det var lite roligt också. Om han gick ut och om han gick ut och handlade, du vet, sådär småfralla i lösvikt. Mm. Ja. Så 10 frallor för 10 kronor, då tog han alltid 11.
Mm.
Och så gick han igen och sa, ja, det är 10 stycken, ja, 10 stycken, ja. Alltid 11.
Ja.
För att, då hade han ju lurat affären.
Systemet,
det var lite så här han gjorde, liksom. Ja. Han lite rebell, men också...
Han är väldigt gulligt rebellist.
Lite väl, precis. Ja, jag har snott det där. Och som sagt, försvarsmakten gick inte under på det han stal, men han hade ju ändå stulit en hel del.
Ja.
Och då brukar jag tänka på statsminister Tage Erlander, som var statsminister mellan 1946 och 1969. Det berättas att när han hade slutat avgått som statsminister, så åkte hans fru tillbaka med två pennor som han av misstag hade fått med sig när det stod tillhör statsverket på. Så att han hade inte gjort som pappa då och tagit en massa grejer, utan allt han hade med sig fått med sig hem, det var två pennor, och de lämnade hon tillbaka. Och det är en annan syn på moral kanske. Ja. Där.
Men, så här. Om någon jobbar hela sitt yrkesliv på något ställe, då kanske alla har stulit för en kvarts miljon, fuskat, för det vet man ju. Lite med tiden där, gick en kvart tidigare. Alltså slår man ihop alla de här grejerna, tid är pengar i arbetslivet liksom. Så det är klart att alla gör sig skyldiga, men det gör sig också... Att det står att det är en präst.
Det
gör ju någonting.
Det är pengar.
Ja, det här är någonting annat. Jag vill inte bagatellisera det här. Men jag bara menar att det finns... Alltså likadant som när... Är det inte Göran Persson tog en plockgodis och vart fotad?
Precis.
Och då blir det också så här, för att det är så snyggt att trycka till då. För en statsminister eller
Mona Sahlin med sin Toblerone
så här, som har hängt över henne hela livet.
Ja, liksom,
hela,
det från det gjorde så...
Släpper jag aldrig så.
Nej.
Men, jag vet inte varför vi hamnade där, men jag kom där i tankarna och det gjorde du också. Så att tid är väl nog kanske det som skäls mest.
Det tror jag, absolut. Att man tar längre lunchraster än egentligen rätt till. Sen tycker jag att man ska kunna göra det också, om det finns... Alltså, har jag inget absolut som måste göras precis då? Ja, men har jag tid att sitta en kvart extra så tycker jag att jag ska man väl kunna göra det.
Hur mycket
det.
Men, har det inte fuskats med tiden under pandemiåret, tror du?
Ja, men självklart. Ja men visst.
Eller där var jag försiktig, för det kan sitta folk som lyssnar som jobbar hos oss. Ja, då, för att det är också inte för alla funnits att göra.
Så att, självklart.
Då har man inte stulit tid, utan visst. Du har inte funnits saker att göra.
Nej, visst. Och jag menar inte, precis. Nej, så är det ju. Det har ju varit mycket, speciellt i vår verksamhet så har det varit... Alltså hela yrkesgrupper som egentligen inte haft någonting att göra under pandemiåret. Och då blir det ju svårt att till slut att hitta på något. Även hur frisk man än försöker så är det svårt att hitta
verkligen.
Liksom hitta på uppgifter för att man ska ha något att göra. Så. Ja men så var det absolut.
Vi kan lämna det. Det var ju det dumt.
Det är tråkigt.
För det där blir ju så som återigen
som kommer i tidningen.
Jättetråkigt PR.
Så här gör kyrkan. Och
ja, då lämnar jag kyrkan.
Precis. Som alltid.
Ja. Men det skulle vara kul att följa... Vem orkar jag det? Men det var roligt att se om man kan följa upp. För jag misstänker att samma person ganska många gånger har skrivit, nu lämnar jag kyrkan.
Ja, naturligtvis. Alltså precis som alla de här olika personerna som ska bojkotta olika företag. Nu kommer jag aldrig mer att rösta på Centerpartiet, eller vad det nu är. Därför att de har gjort det här, och de har aldrig någonsin röstat på Centerpartiet eller liv. Så det är bara trollen som är ute och far. Liksom.
Nu slutar jag äta levergryta, men det har jag aldrig gjort innan.
Det kan jag gärna dra till med. Ja. Nu slutar jag äta levergryta, för jag har aldrig gjort.
Du, jag ser att du har en bok.
Ja, jag tänkte att vi skulle bara ett litet kort ögonblick ägna oss åt evangeliet.
Ja.
Det är så här att Bibelsällskapet har gett ut en pilotöversättning som de kallar det för. Tanken är att det ska komma en ny bibelöversättning 2026. Bibel 2026, eller MT 2026 rättare sagt. Och då har man börjat med Markusevangeliet, Filipperbrevet och första Johannesbrevet. Mm. Och den är nu släppt på Bibelsällskapets förlag.
Ja.
Och jag tycker det är spännande ju. Mm. Och speciellt eftersom det är Markus. För Markus är väl nog det evangeliet som jag tror både du och jag är mest bekanta med. Därför att det är det vi läser med konfirmanderna varje år. Så då tänkte jag att det är ju lönlöst egentligen att hålla på och bläddra och påpeka skillnader. Men bara några nedslag här.
Det kan ju vara väldigt intressant om det får en annan innebörd.
Ja.
Så.
Precis.
Eller vad vi tolkar in det.
Precis, det är det jag tänker. Nu har jag, helt ärligt, så har jag inte hunnit läsa hela evangeliet. Jag har läst lite i början sådär, och då tänkte jag att jag kan titta på lite grejer i alla fall. Och då, här har man till exempel, det här är intressant mest. Jag säger inte att det betyder något annat. I den gamla översättningen, NT81, står det: här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son, alltså i första versen i Markus. Men i den nya översättningen så står det då, eller pilotöversättning, inget säger att det kommer att vara så här sen, utan det här är ett prov som man skickar ut, så sen får man se. Här börjar evangeliet om Jesus. Alltså här börjar evangeliet istället för glädjebudet. Det betyder samma sak, men här har man valt att använda ursprungsordet. Här börjar evangeliet om Jesus, Messias, Guds son. Här har det stod det då Jesus Kristus och här står det Jesus Messias. Då har man använt det hebreiska ordet för samma sak egentligen. Och jag förstår att det finns ett skäl till det här. Jag vet inte vilket. Nej. Men det är intressant ändå varför man tycker att man ändå ska... Man väljer att översätta på ett annat sätt. Eller skriva på ett annat sätt. Här är en annan liten grej som är lite intressant tycker jag. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Så står det i den gamla översättningen. Och här står det, så trädde Johannes fram och döpte i öknen och förkunnade ett dop till förändring och syndernas förlåtelse. Där har man alltså valt bort att ha omvändelse och istället kalla det för förändring. För mig är ju orden i sig betyder ju inte riktigt samma sak tycker jag. Men kanske att det här är närmare originaltexten. För där, tyvärr är det ju så att min grekiska har ju i princip försvunnit. Den är inte som den aldrig har varit riktigt. Men den var väldigt mycket bättre i alla fall. Så är det ju. Och nu kan jag ju ingenting på grekiska egentligen. Så jag kan inte jämföra med originalspråket. Så. Men det är intressant ändå. Dop till förändring eller omvändelse. Ja. Är det samma sak eller? Hur är det med det?
Ja. Omvändelse är ju ett väldigt kyrkligt ord.
Ja, men precis.
Och används ju mycket just när... Ja, men i predikas starkt så...
Men kan det vara det då? Är det därför man väljer? För det är såklart, som alla förstår, så handlar det ju om att man ska ge Markus evangeliet en modernare språk direkt, såklart. Ja. Att det ska kännas så att vi förstår det även...
Men det är klart att det blir inte så jättestor... Liksom. Här blir inte så stora skillnad, men ibland brukar ju du och jag när vi är på läge titta i en bibel som är supergammal. Och där
precis.
Fattar man ju inte halv sju liksom. Det är väldigt svårt. Men det, då har ju du många översättningar sen. Blir det ju större skillnad där såklart. För den här kom 2000.
Ja, inte den här. För att Nya testamentet kom ju 81. Så att det är ju ett antal år sedan.
Det är så pass, just det.
Så att Nya testamentet översattes 81. Sen kom ju nästa, 99 egentligen. Ja, Bibel 2000. Eller 2000, ja.
Precis. Men
så att den här, just Markus evangeliet översattes 1900, eller kom ut 81.
Okej, då backar jag lite på det. Men det är skillnad mot när vi tittar på den som är från 1700-någonting.
Vi pratar ungefär likadant. Vi pratar ungefär likadant 1980 som vi pratar idag. Alltså, för det står inget om dator. Och tv-apparater och så här, streaming och sånt i Bibeln, för då hade vi kunnat diskutera. Jag menar, tittar man på en tv-serie eller en tv-film från 70-talet.
Netflix skulle komma in för de har sponsrat Bibeln.
Förlåt, vad sa du? Det hände sig att Jesus tittade på Netflix. Då är det en annan sak, för där ser man ju, de här använder en
självklart
svart bakelittelefon så här, istället för en iPhone. Så där. Men här är det ju inte, den typen av skillnader som finns i språket. Ska se om jag hittar någonting mer där som kunde vara lite, som var lite rolig. Den här är inte så dum. Jesu dop. Det kallas här för Jesus döps. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes, står det i den gamla översättningen. När han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Här tycker jag att det blir väldigt annorlunda i den nya översättningen, för då står det så här. Jag läser inte hela stycket då. Just som han steg upp i vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner som en duva till honom. Och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag funnit glädje.
Oj!
Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Alltså, du är min utvalde eller i dig har jag funnit glädje.
Det var helt olika.
Det är helt olika. Jag försökte också här titta, för det finns ju noter som det heter, alltså förklaringar till vissa av orden och översättningar och så här. Det finns det ju även i den gamla. Men just den saken skriver man ingenting om här. Och det tycker jag är det har jag funnit glädje. Och du är min utvalde. Ja, jag vet inte. Det är helt olika innebörd i den. Det ska bli intressant.
Man kan ju, och, ja, spännande.
Intressant att följa det här i fortsättningen och det här evangeliets öde, så att säga. Så här, vad som, för det var väl, om jag minns rätt, jag kanske minns fel, men om jag minns rätt så var det att man hade, när man översatte Gamla testamentet då runt 99, när Bibel 2000 kom, Bibel 2000, så var det ju, man valde ju att översätta första raderna likadant i nya översättningen som i den gamla. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det minns jag rätt, för det kan man titta i sin bibel. Men om jag minns rätt så var det just att om man översatte sig, ja, i början skapade Gud, och då förstör man en hel tradition så att säga där. Därför att alla vet, eller ja, att Bibeln börjar med i begynnelsen. Och plötsligt skulle den börja med i början. Så. Och då blir det, då går någonting språkligt, tyckte man då, tror jag, förlorat. Så att därför valde man det här, för att det skulle låta som det gjorde förut. På samma vis egentligen, tänker jag, som många är väldigt negativa till den så kallade nyöversättningen som vi var inne på,
just
till
det.
Herrens bön.
Just det.
Därför att man tycker att den gamla är vackrare. Och det kan man väl ofta tycka, att äldre språk är vackrare. Mm. Men för min del så är det, när det gäller bibeltexter och även böner och så, för mig tycker jag att förståelsen måste vara prio ett hela tiden. Det är vackert, men jag förstår inget. Det är ju en konstig inställning om man tänker att den här bibeltexten är jättevackert, men jag förstår inte vad de säger. Så.
För några av de här riktigt gamla psalmerna är ju oerhört vackra.
Mm.
Men det är ju samma sak där, du förstår ju dem mycket sämre än de nyare liksom.
Självklart, ja visst.
Och du,
visst.
Så. Men där kan jag tycka att där kan det vackra också få finnas med i det melodiösa.
Det blir lite annorlunda i psalmen tycker jag faktiskt. Just för att, som sagt, dels så, det är en större grej tycker jag, att ändra en psalmtext på något vis.
För det är en skriven sång.
För det är en skriven sång, och det är, någon har tänkt att så här ska det stå. Liksom. Det andra är
för Bibeln har ju översatts.
Precis. Jag hade en prästkollega som sa att han brukade säga, när någon sa att Bibeln är Guds ord, svarade han alltid, vilken översättning?
Mm.
Alltså han vill ju visa att okej, det är Guds ord, men det finns Guds ord där, men översättningarna varierar och det är fortfarande Guds ord. Så. Vi har ju inte den tron på vår bibel att det måste vara exakt samma formuleringar, utan vi får ju nyöversätta bibeln. Och det finns ju redan flera existerande översättningar som används parallellt, eller vad man ska säga. Det finns något som heter folkbibeln till exempel, som är översatt på ett, som jag tror, enklare språk. Så att jag välkomnar att det kommer en nyöversättning, absolut. Jag tycker det är jättebra att det gör det. Och jag vet inte vad som skulle kunna... Vad skulle kunna störa mig i en översättning av bibeltext? Det är klart att
man... Men det är klart det kan göra. Alltså ordval som du...
Ja, absolut. Men det är, mycket handlar ju om vana.
Ja,
egentligen.
Absolut.
Så det är okej om man förändrar en betydelse, som jag tycker att det var här med omvändelse och sådär. Eller framförallt med...
Utvalde
och finner glädje. Då, det är klart att då tycker jag att det förändras en betydelse. Men annars är det oftast... vana. Liksom. Man är van att det ska låta så här, och så gör det inte det. Men jag är ju ingen bättre människa än så heller. Liksom.
Nej. Så. Men du, om du skulle få erbjudande att vara med i ett sånt arbete, skulle du göra det då?
Ja, alltså...
Du gillar ju språk.
Ja,
du är duktig
ja,
på språket.
Jag skulle inte kunna bidra med någonting när det gäller ursprungstexten.
Nej.
Men att vara med och att bearbeta svenska språket, det skulle jag absolut göra. Ja, visst, det skulle vara superkul att vara med och påverka det.
Hör ni det? Ni som,
ni som sitter där och trycker och lyssnar på podden varenda vecka, det vet jag allt. Bibelsällskapet.
Hör av er till Kjell.
Hör av er till mig.
Jättebra. Ska vi andakta oss?
Ja, vi ska väl göra det. Vi ska ta, nu får vi akta oss, nämligen andakta oss.
Ja.
Och så, det är den trevliga dagen, tacksägelsedagen.
Tacksägelsedagen.
Det är ungefär som Jesus, tacksägelse, på söndag.
Ja.
Och då är rubriken lovsång, bara det är ju vackert. Ju. Och jag läser nu ur Lukas evangelium. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus, mästare, förbarma dig över oss. Då sa han till dem, gå och visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla 10 rena? Vad är de 9 andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Han sa till mannen, stig upp och gå, din tro har hjälpt dig.
Mm.
Vilken grupp skulle du tillhört? Skulle du vara den som kom och tackade, eller skulle du vara bland de 9 som inte
gjorde det? Nej, men vi var ju inne på det med glädjen.
Mm.
Mm. Och jag tycker jag är bra på att tacka.
Ja.
Så det skulle jag ha gjort.
Mm.
Hoppas jag.
Ja, just det. Ja. Kan vi aldrig veta såklart. Men kan, som för resonemanget skulle. Liksom. Ja. Jag hoppas ju att det skulle vara bland, att jag skulle vara den som kommer att tacka. Fast jag kan inte lova att det var så. För att det är ofta, jag kan tala för mig själv, men jag tror att det gäller andra också. Ofta så är det lätt att vända sig till Gud med önskemål eller böner, liksom att klaga kanske, eller nu måste du hjälpa mig med det här, Gud.
Mm.
Men sen när, om man faktiskt får bönesvar, får det man har bett om, eller får det fast, i något annat sammanhang, att man får det man verkligen vill ha. Ja, det är inte alltid som jag kommer ihåg att tacka efteråt. Så. Men jag
tänker att i det här fallet så
vill
det,
ju göra det, men det glöms bort.
I det här fallet så var det ju så tydligt att det var en person. Alltså att det var Jesus som...
Ja, just
som,
det. Just
det var nog det jag gick på. Men du har helt rätt i ditt böneliv.
Ja, jag tycker, för där är det en, också en skillnad, tänker jag, när det gäller personer. Jag är nog också ganska bra på att ge folk uppmuntran, tycker jag. Jag tycker att jag är det. Jag försöker vara det. Jag tycker också det. Men det här är bra gjort. Mm. Och det var duktig du var som gjorde det här. Mm. Det var bra. Man ska vara försiktig med att säga ordet duktig. Men ändå. Det var bra gjort. Mm. Liksom. Bra jobbat. Sådär. Och det här, och tack för att du hjälpte mig med det här. Eller vad det nu är för någonting. Men när det gäller Gud så är ju Gud lite mer fjärran. Liksom. Mm. Så även i kyrkan så är Gud lite mer fjärran. Så att det är inte... Man går inte bara till Gud och tackar. Eller jo, det gör man kanske. Men jag glömmer det ofta.
Mm.
Så är det.
Men du, det är en scen det där alltså. 10 spetälskare ska komma emot honom.
Ja. Det är inte som 2 elefanter balanserade på en spindeltråd. Inte så. 10 spetälskare balanserade. Ja. Nej, men verkligen.
Nej, men så var det ju, för de föll ju bort en efter en. Och
ja,
så
att, ja, just det.
Men
de blir ju rena här, så att de blir botade. Nej, men visst, absolut. Det är mycket dramatik i Bibeln.
Ja.
Det kanske inte... Alltså man inte tänker på alltid. Men det är mycket, många dramatiska
scener. Verkligen.
Och det här är så, spetälska måste väl ha varit längst ner på samhällsskalan. Därför att det var ju den här renhetstanken.
Mm.
Och att det var man spetälsk så var man också smutsig. Och, eller rättare sagt oren var man ju då.
Alltså det är ett så starkt ord. Jag brukar säga det till en kompis som även du känner.
Mm.
Du är oren. För det är så kraftfullt.
Ja. Det är det
såhär, för om du är smutsig eller du har en fläkt av, eller så. Men,
ja.
Men det är verkligen så starkt bibliskt ord. Så men det får man ju försiktigt med. Jag skulle aldrig säga det.
men du skulle inte säga det till någon medarbetare. Såhär, liksom. Du är oren.
Du är oren. Det är så kraftigt.
Ja, det är det verkligen. Och det är ju ett ord som man nog inte bör använda till vardags. Men, nej, men på den tiden, det finns ju renhetslagar.
Absolut,
så.
Absolut.
Man får inte göra så. Man måste göra sig ren för att man ska kunna... Ja, så vidare. Ja.
Nej, det är så väldigt kraftfullt. Du är oren.
Du är oren. Men de här blev botade.
De här blev renade.
De här blev renade. Och jag tänkte faktiskt nu att jag skulle sjunga en psalm för dig. Och som var nummer 260 och heter Jag kan icke räkna dem alla. Jag kan icke räkna dem alla. Det prov på Guds godhet jag rut. Likt morgonens droppar det falla. Och glimma lik dessa så skön. Jag kan icke räkna dem alla. Det prov på Guds godhet jag rön. Likt stjärnornas tallösa skara. Det hava ej namn eller tal. Men stråla lik dessa så klara. jämväl i den mörkaste dal. Likt stjärnornas tallösa skara, det hava ej namn eller tal. Jag kan icke räkna dem alla, men ack må jag tacka dess mer. Guds kärleksbevis må jag kalla det under av nåd han beter. Jag kan icke räkna dem alla, men ack må jag tacka dess mer.
Vackert, den där var...
Den är fin, det är en klassiker. Jag har faktiskt ett speciellt minne av den här. Jag hade en begravning, det är rätt så många år sedan nu, och av en mycket gammal dam, och så var damens son där. Han var själv mycket svårt sjuk och alla visste att han gick mot döden så att säga också. Ja, det gör vi alla, men han var närmare än vi andra. Och så hade han sin fru med sig och så hade de, vill jag minnas, två barn också. Mm. Så att de var fyra stycken i kyrkan. Det var inga fler. Och han, båda två, både sonen och sonhustrun, hade sjungit i kör tidigare. Så att de hade väldigt starka, fina röster. Mm. Och då hade de valt just den här salmen. Och så det blev väldigt stort att... det var känslosamt att höra... Man visste att det här är en döende person som sitter här också och sjunger det här. Jag kan icke räkna dem alla. Så att det var en stor tacksamhet. Och det var en fantastisk, sorglig men också stark och fantastisk upplevelse. Verkligen. Jag tycker mycket om den här salmen.
Amen på det. Tack också kommunikationsenheten i Sollentuna. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!